Ja, alltså först måste man väl kanske säga vad är det för Gud? Vad är Gud? Och då tänker jag att Gud är skapelsens ursprung. Han är närvarande i, och alltså det är ingen skapelse som en gång har varit, utan den pågår hela tiden och är närvarande i oss, i allt som vi har omkring oss. Och det är det som, och för mig är det då att ha en relation till den guden, för att jag tänker att Gud har en avsikt med sin skapelse, och i den avsikten vill jag delta fullt ut så gott jag kan. Och då behöver jag ha en relation till Gud.
Och så går du i mässa?
Ja, så går jag i mässan, och det gör jag för att det är, vad ska man säga, det är ju ett sätt att, ja, vad ska man säga med moderna ord, uppgradera sig eller på något sätt hålla det hela levande. Det är ju ett möte på ett särskilt sätt i mässan, med kommunionen, med hela liturgin som ju egentligen är, allting bygger ju på Bibel, alltså det som vi tror, bibeltexter, och att ja, så att det är en att man får näring, så det är viktigt, så att jag går ju en gång i veckan, jag går varje söndag och sen någon gång i veckan kanske också.
Hur har den här bilden, relationen, förändrats och utvecklats genom åren, tycker du?
Ja, alltså när man är barn så har man ju inte den bilden, utan då såg jag väl Gud som en, alltså, snäll farbror som, och det som var viktigt för mig som barn var att han kunde se igenom mig. Att jag inte kunde lura honom som jag kunde med andra. Mm. Men honom kunde man inte lura. Och det var väldigt bra, för det lärde mig att också se igenom mig själv. Alltså att det går inte att fuska. Det går inte att säga att jag gör det här för de och de. Alltså jag kunde avslöja mina egna omskrivningar och rättfärdiganden och sånt. Mm. Och det var väldigt nyttigt, tycker jag, att ha den bilden av Gud. Men det var ingen straffande Gud, det var en kärleksfull Gud som ville väl och som liksom. Men sen i tonåren så, jag tror inte att gudsbilden har förändrats egentligen så väldigt mycket, utan det är ju mera, tonåren handlade ju mer om relationen till kyrkan. Jag blev, alltså som, när man kommer upp lite i åren så börjar man att titta på människorna omkring sig, de som talar om Gud och liksom för, ja, ska vara förebilder, och så märker man att de är inga vidare förebilder. De gör ju en massa saker som jag inte tror att man, alltså som jag tyckte var fel. Mm. Och det skulle jag nog ha tyckt idag med, att det var fel. Alltså att de var ofullkomliga. Jag hade någon sorts krav på att de som förkunnar Guds ord ska vara fullkomliga. Så jag blev ju besviken. Och sen var det naturligtvis också kyrkans syn på samlevnad och så på den tiden. Det var ju otänkbart att leva ogift tillsammans. Och jag träffade ju tidigt min blivande man. Och vi levde så att säga i synd i många år. Och det blev ju svårt.
Sa du det till någon i kyrkan?
Nej. Jag hade nog hoppats lite att någon i kyrkan skulle komma efter och liksom, ja, resonera med mig om det. Men det var det ju ingen som gjorde.
Men du kände att de hade inte godkänt det, så att säga?
Nej, min föreställning var att det hade inte blivit godkänt. Det, jag vet inte.
Så du tog en paus från Gud där ett tag?
Ja, inte från Gud, men från kyrkan.
Från kyrkan.
Från liksom, ja, det var en ganska lång paus.
Ja. Mm. Hur många år?
Ja, vad ska man säga? Man kan väl säga att det började när jag gick i började konfirmationsundervisningen, och där var det en präst som stod och pratade, och han varken såg eller hörde oss, tyckte jag. Där var det ingen relation, utan han bara pratade, och då gick jag aldrig dit mer. Och bestämde mig för att jag ska inte konfirmera mig, för jag kan inte ställa upp på det här som man, alltså det är ju en bekräftelse på att nu är jag, följer jag det här, och det tyckte jag inte att jag kunde ställa upp på då. Så att då, vad var jag då? 14, 15 kanske. Och sen kom jag tillbaka, var jag väl drygt 40.
Det var en rejäl paus.
Ja, kan man kalla paus. Ja. Ja.
Och att du kom tillbaka då berodde på?
Ja, det berodde på att egentligen var det så att jag hade tänkt att gå ur kyrkan. Eftersom jag var i det tillståndet. Alltså att jag liksom fortfarande inte hade någon anledning att tro på kyrkan. Fast jag inte hade haft kontakt med den på så länge. Men då hade jag bestämt mig för att gå ur kyrkan. Man ska inte vara med i något som man inte står för. Nej. Var det någon som hade sagt. Och det höll jag ju med om. Och min pappa hade dött. Så jag behövde inte ta hänsyn till honom längre. Så då ringde jag upp. Jag tänkte att jag ska inte skriva brev bara. Det kan man ju göra. Begära utträde ur kyrkan. Men så feg vill jag inte vara. För det är också igen det där att liksom genomskåda mig själv. Vad är det? Vad har jag för, varför gör jag detta nu? Så att jag tänkte att jag får i alla fall gå till någon och prata om detta med någon. Som också kanske att jag hoppades på det där att någon skulle liksom säga emot mig eller komma med någonting som
de fick det vara kvar.
Ja, som jag hade hoppats på egentligen redan från början att någon skulle komma och fråga efter mig. Alltså, okay. Och resonera med mig om det hela. Mm, mm. Kanske. Ja, det var nog lite det också. Att jag skulle få någon sorts tillfälle till att resonera om saker och ting. Så att det jag gjorde var ju att jag tittade i telefonkatalogen. För jag hade ingen susning om vilka som var präster här i Göteborg. Och det var ju bara utländska namn. Så jag tänkte jag får välja någon som jag kan prata med på annat språk. Och då var det en engelsman där som jag tänkte det går väl bra. Och så ringde jag upp honom. Och så talade jag om vad jag ville. Och så säger han bara ja. Så han inget mer. Så jag fick ju fortsätta säga, kan vi träffas och prata om det här? Ja, sen, ja, på den vägen var det. Och sen så bestämde vi nog en tid och det var 14 dagar emellan. Och då gick ju tankarna igång och jag undrade, vad handlar det här egentligen om? Alltså jag kom underfund med att det kan handla om att jag är på flykt på något sätt. Alltså jag tror att antingen så lever man med Gud eller också är man på flykt. Eller också man söker. Men alltså att jag kände att jag var nog på flykt på något sätt ifrån dels saker som, alltså sånt som jag inte var nöjd med mig själv. Som jag hade gjort i mitt liv som jag inte var nöjd med. Och som jag tyckte att det alltså var, upplevde att här har jag gjort fel, det här är inte bra. Så jag hade väl också någon tanke att jag tror på Gud men Gud behöver inte tro på mig. Och så att det blev mer av de sakerna som blev intressanta under de där 2 veckorna. Mm. Så när jag kom till den här prästen så var jag ju egentligen i en helt annan, vad ska jag säga,
sinnesstämning.
En helt annan, alltså målet var på något sätt ett annat. Så att jag pratade med honom om det. Och då kommer ju det här med bikt som ju är ett sakrament inom katolska kyrkan som är väldigt viktigt därför att det tvingar en ju att se på en själv med de här sanna ögonen, alltså att gå bakom ens vackra motiv till saker och ting som man har, om man gör det rätt alltså. Det är inte som många tror att det bara går dit och rabbla sina synder och sen, utan det handlar ju om att verkligen rannsaka sig själv och ställa sig inför Gud som sanningen och se på sig själv och vara beredd att verkligen ångra det man har gjort. Så att när vi hade pratat så kom jag fram till att om jag ska gå ur kyrkan och jag ska göra det och vara säker på att det inte är en flykt så måste jag vikta mig först. Så det tänkte jag att jag måste, ska det här bli riktigt så måste jag bikta mig först. Och så hade jag ju den här bilden att man ska krypa in i ett biktbås och stå där på knä och liksom.
Och så var det inte.
Nej, och så sa jag det till fader John som att jag går aldrig in i ett sånt där biktbås. Nej, sa han, det behöver vi kan sitta och prata så här. Så att, och så sa han väldigt, väldigt klokt tycker jag att och nu ska du inte bara liksom göra det utan att tänka efter ordentligt utan du får en månad på dig att fundera på det här om det är det du ska göra och så bestämde vi en ny tid och som när jag ska komma tillbaka så att, det var inga hastiga ryktar, nej. Och då hade jag ju en månad på mig att verkligen gå igenom mitt liv. Och så det blev ju sen en ordentlig bikt. Och när det var över, alltså när jag kände att nu har jag ställt mig inför sanningen, alltså att nu kan jag vara mitt sanna jag. Jag behöver inte liksom formulera om saker och ting och rättfärdiga saker som jag har gjort fel eller så, utan jag kan vara den jag är verkligen. Då fanns det inget hinder längre, utan då kunde jag återvända helt enkelt till kyrkan och ta emot det som finns att ta emot. Och jag hade ju också blivit klokare på det sättet att jag förstod att jag kan inte begära att alla människor som finns i församlingen ska vara helgon, utan alla människor är människor, precis som jag. Och så därför så hade ju det skranket fallit också. Mm.
Och sen har du?
Sen har jag fortsatt.
Är det ett rikare liv det här, när du praktiserar din tro, än det var innan? Alltså under pausen, ja, om man säger så.
Ja. Det beror på vad man menar med rikare. Alltså det är ett liv som är mera, känns ärligare, lugnare, mera harmoniskt. Alltså det följer ju med så mycket annat, gemenskap och
Men påverkar det ditt sätt att vara?
Ja, inte så. Jag tror inte att det är så att det märks så stor skillnad för människor runt omkring mig, det tror jag inte. Utan på ett sätt så är jag samma människa. Mm. Men i mitt förhållande till mig själv så är det annorlunda.
Kan vi prata om bön lite? Hur ofta ber du och om vad?
För mig är min bön är nog mest det samtal jag har. Alltså det samtal som jag har i relation till Gud. Som handlar om vägledning, om att förstå vad jag är i för situation, att veta vad jag ska ta vägen och vad jag ska göra, hur jag ska förhålla mig och sådana saker. Mm. Så för mig är det bön. Mm. Sen finns det böner som, alltså, menar mest liturgin är ju bön och salmer är bön och jag menar det finns ju på många andra sätt, men det är inte så där. Alltså jag är lite ledsen för det, men jag har aldrig kunnat, jag är ingen bra bedjare på det sättet att jag ligger på knä och ber eller så, utan det är mera, det är i samtalet och det pågår ju hela tiden. Mm. Så, och det är nog det som är mest min bön.
Ber du om konkreta saker, om hjälp? Du sa rådgivning tidigare och vägledning, men ber du också om konkreta, handfasta saker?
Ja. Alltså det kan jag göra om andra människor kan jag göra det. Om det är alltså om jag har någon som...
Du har ju barnbarn till exempel.
Ja, just det. Jo, men att liksom... Att det ska gå väl för de mina barn och deras barn. Mm. Att sådana saker kan jag väl... När min son... Jag har en son som bor utomlands. När han ska flyga iväg så tänker jag... Nu får du skicka en skyddsängel med där och sitta bredvid på flygplanet så att han kommer fram oss. Men ja... Men annars så... Alltså den viktigaste bönen för mig är som jag tänker att jag... Som jag vill förhålla mig till. Det är ju den som är i Fader vår. Ske din vilja. Det är ju liksom... Alltså kan man anamma det helt och hållet så är det som jag skulle vilja kunna vara sån att jag kan ta emot den det.
Och kan du det
och förstå det? Jag vet inte. Alltså än så länge så har jag inte blivit utsatt för någonting som har varit så svårt att jag inte... Men alltså när det är svåra stunder så kan jag liksom vila i det på något sätt att här finns någon alltså just nu är det svårt, men jag tror att det finns en mening med det. Att det är, för det är ju så med många sorger och eländen att man utvecklas av det. Om man liksom vågar gå in i det. Om man vågar ta emot den sorgen eller det lidandet som det innebär, så kan det leda till en utveckling av en. Att man blir formad som människa till något.
För många tänker jag kanske lägger till att ske din vilja så länge det är samma som min.
Ja, det är ju frestande. Ja. Kan jag hålla med om att det är ju frestande. Så att, och där, jag menar, jag vet inte. Jag vet inte.
Får jag fråga om du har, graderar du Bibeln ungefär som att det här tror jag väldigt mycket på, det här tror jag kanske lite mindre på?
Det tycker jag inte är rätt sätt. Alltså gradera tror jag inte. Men alltså, det är ju lite olika under vilka skeenden man är i livet och vad det är som man är med om. Så kan ju vissa stycken bli viktigare än andra just då.
Mm.
Så att det är ju mera, alltså man väver in det i sitt liv. Man försöker förstå texterna utifrån den situation man själv är i. Att de kastar ljus på den fråga eller de frågor som man brottas med för tillfället.
Mm.
Och då blir det ju de texterna som är viktiga då. Men sen kan det vara andra texter någon annan gång och graderas, tycker jag inte jag skulle vilja kalla det.
Du nämnde bikten förut och då tänker jag så här, det är en sak som skiljer sig från från Svenska kyrkan. Det finns ju inte bikt på samma sätt. En annan sak som skiljer oss lite grann, det är ju syn på Maria. Kan du berätta lite grann om din syn på Maria?
Maria är ju den viktigaste, alltså ske med mig som du har sagt. Som ju också är ske din vilja, eller hur? Så hon har ju visat vägen och gick ju igenom oerhörda lidanden för det uppdraget hon fick. Så det är en förebild. Så hon, sen har hon ju, alltså hon visar ju moderskapet kan man säga. Så hon är en mera konkret kvinnlig gestalt inom kyrkan som jag tror är viktig. Särskilt för oss kvinnor.
Mm.
Eftersom kyrkan annars är så mansdominerad, katolska kyrkan. Och jag tror att hon är viktig för männen också, för att alltså våra präster behöver Maria för att de ska uppfatta det kvinnliga i deras uppdrag. Det är ju en omsorg, en kärlekshandling. Alltså uppdraget är ju att förmedla Guds kärlek.
Mm.
Och jag tror att det är en väldig hjälp att ha Maria med sig då.
Varför det?
Därför att hon är modersgestalten. Det kvinnliga, den kvinnliga aspekten.
Mm.
Jag är ju så gammaldags så jag tror ju att det finns manligt och kvinnligt. Får man ju inte tro nu för tiden, men det tror jag i alla fall.
Får jag fråga, du har ju en relation med Gud som du har berättat om, samtal och sådär. Vad har du för relation liknande till Maria?
Ja, det är en bra fråga.
Talar du med henne?
Inte på det sättet, måste jag ju erkänna. Hon är ju en viktig gestalt som vad ska jag säga, är vägledande just genom det här ske med mig som du har sagt. Samtalet som jag har uppfattar jag mera är med Gud, alltså den treenige guden.
Mm. Vi ibland, så om man inte är katolik, så kanske man tror att ni har Maria som någon slags, ja, vad ska jag säga, gudomlig, halvgud liknande person.
Ja, alltså hon är ju halvgud. Vad är en halvgud?
Ja, mer än en människa då, om man säger så.
Jo, nej, men alltså hon är ju det med, alltså, som helgon.
Ja.
Ja, alltså hon är ju, har ju verkligen tagit till sig den här uppgiften att stå i Guds tjänst, att vara det som jag lite strävar efter i all enkelhet, om man säger så. Det har hon fullbordat på något sätt, att hon har helt kunnat, precis som många av helgonen, alltså verkligen ställt sig i Guds tjänst, verkligen låtit Gud handla genom dem, verkligen alltså ske din vilja konceptet, om man ska uttrycka sig så, tagit det till sig och verkligen
levt det. Nu har vi kommit in på helgonen här, då kan vi väl ta dem när vi ändå pratar om det. Vad fyller de för funktion?
Förebilder. Alltså vi behöver förebilder. Det är personer, människor som, precis som jag sa, alltså har tagit emot uppgiften att leva Guds vilja. Och gör det och, var och en på sitt sätt. De är ju väldigt olika. Det finns ju väldigt många olika helgon. Så att det är den viktigaste uppgiften, att de är förebilder och att de är, alltså att man ändå tänker att genom att de har tagit den här uppgiften, sker din vilja på fullt allvar, så tänker jag att de står Gud närmare. Alltså de har ett nära, deras relation till Gud är mera fulländad än min.
En föreställning som jag vet finns och som jag också har haft är att ni ber helgonen be till Gud för er. Stämmer det?
Ja, det kan man väl säga, att de är förbedjare för.
Var kommer den uppfattningen ifrån, vet du?
Fråga mig inte.
Nej. Gör du det?
Ja, alltså det är lite roligt tycker jag, för att det finns ett helgon som jag väldigt ofta vänder mig till. Och det är den heliga Antonius. Han hjälper en att hitta saker som han har tappat bort.
Okay.
Och det funkar. Alltså det är ju det. Det är ju det som är det mest fascinerande. Som nästan är beviset. Om man nu vill ha bevis.
Ja.
Konkreta bevis. Att det funkar verkligen.
Så när du inte hittar nycklarna så...
Så kan jag hålla på och leta och det går inte. Och så kommer jag på, jag måste, men Antonius, hjälp mig nu. Och så tar det 2 minuter, minst. Eller högst, så har jag tagit det.
När du säger förebilder så, jag menar även vi människor som inte är katoliker, har ju vanliga människor som förebilder.
Ja. Också, men det är inte,
inte samma sak.
Nej, det är inte riktigt på samma sak. Det är absolut att man kan ha andra människor som förebilder.
Men skillnaden är
att det som jag sa, att de här helgonen har verkligen levt ske din vilja. Och på det sättet, alltså det är ju den förebilden som är det viktiga för mig i alla fall.
Jag skulle vilja fråga dig det här med, för nu har vi pratat om i princip hur du praktiserar din tro, hur du tänker. Funderar du mycket kring trosfrågor, alltså så här tvivlande, tvekande?
Ja, ibland kan jag tänka så här, alltså jag kan se på mig själv med de sekulariserade ögon som omger mig och tänka, vad är det jag håller på med? Varför är det på detta viset? Så det kan jag väl göra ibland. Och då kan det ju kännas lite... Alltså, och jag har ju det ganska nära ju. Bland vänner och så. Att, hur kan du tro på det? Eller hur funkar det? Men alltså, i och med att jag har... Att jag tycker... Alltså jag upplever ju att det här dialogen, relationen som jag har till Gud ändå är en kraft, en vägledning som gör att jag kan leva, att jag kan genomskåda mig själv också och inte bli så förfalskad som jag kanske annars hade varit. Eller följa, alltså låta mig luras av de frestelser som liksom bara är skimär ändå. Alltså att jag på något sätt kan hitta någon sorts sanning i, alltså vad livet går ut på.
Kan de funderingarna krocka med dogmer ibland? För att, alltså det finns ju väldigt mycket dogmatik, om man säger så, som Ja. Om man skulle kunna ställa några frågetecken efter kanske.
Jag tänker så här, katolska kyrkan har funnits i 2000 år. I kyrkan har funnits stora tänkare. Jag kan inte med mitt lilla liv tänka ut det som kyrkan har tänkt ut under alla alltså de här 2000 åren. Och vem är jag som liksom skulle ifrågasätta dem? Jag tänker att ja.
Du kan väl tänka lika bra som dem.
Ja, ja, men jo, nej, men det här, de, det här är ju, alltså det är ju en hel, det är ju ett tänkande som har gått igenom årtusenden.
Men det är ju inte mer än människor, de är ju inte mer än människor.
Nej, men de har ju haft sitt motstånd. Jag menar, hela kristna, den kristna tron har ju mejslats ut utav reformationer och mot, alltså olika tänkesätt och så. Och så man har liksom haft diskussioner, man har liksom, det har ju verkligen varit en kamp mellan olika trosriktningar som, och på det sättet så har man mejslat fram det som är idag. Så det, jag tycker inte att jag ska göra.
Men tycker du att det är viljestyrt? Jag menar, vissa saker man hör tänker man, nej, men det här kan jag inte.
Kan du tro, säga någon sån?
Ja, det kan jag göra. Om man säger att Gud är allsmäktig och kärlek samtidigt, och att han har förmåga att gripa in i allas våra liv och i vad som händer på jorden. Och så ser man hur det ser ut på jorden idag med barn och människor som svälter och lider, krig, elände, grymhet och så vidare. Då har jag svårt att tänka att han både är allsmäktig och kärlek och ja, samtidigt.
Ja, nej, så kan jag tänka också, att det är svårt att förstå hela det.
Mm. Jag kanske mera ute efter det som du tycker är svårt att förstå än det du direkt tvivlar på.
Ja, nej, men det, jag vet inte hur, alltså jag tänker att vi människor är människor. Vi kämpar med gott och ont. Vi kämpar med drifter som vi har. Alla de här, det som är, kallas för dödssynderna, girighet, avund och de här olika sakerna som vi kan hemfalla åt.
Mm.
Och de krafterna finns ju. Och det är därför jag behöver den vägledningen som jag har pratat om.
Mm.
Och alla människorna behöver den vägledningen. Men alla frågar inte efter när andra, alla lyssnar inte. Vilket jag tycker är en viktig del av bönen förresten, att man lyssnar.
Mm.
Det är inte jag som ska prata med Gud, utan Gud som ska prata med mig.
Mm.
Om du förstår. Men alltså, varför Gud inte ingriper, det är en stor gåta. Men det finns säkert någon det kanske vi får veta när vi kommer på andra sidan.
Men jag menar, det är inget som stör din relation nu?
Nej, tvärtom. Nej.
Mm.
Alltså jag behöver den mycket mera
nu.
Framförallt som det ser ut idag i världen.
Du har några frågor som man kan prata om i flera timmar. Men jag tänkte att vi skulle vara jättekortfattade. I kristendomen så talas, och Jesus talar om, ett evigt liv. Hur tolkar du det? Vad är ett evigt liv för dig?
Det vet inte jag.
Nej.
Jag tror ju att det finns något, men jag tänker så här, att när jag går över gränsen så ska det bli väldigt spännande att se hur det är.
Mm. Och fram till den dagen så får det vara det.
Så får det vara det, ja. Ja, det alltså jag lever egentligen inte för att samla poäng för ett kommande liv. Jag lever detta livet och sen så är jag väldigt nyfiken på fortsättningen.
Jesus gjorde en massa mirakel och under och tecken och så vidare. Han gjorde vin av vatten och han, ja, och så vidare. Tror du på det bokstavligt? Tar du de berättelserna bokstavligt?
Det är ju beskrivet så, så då får man väl tro att det är så. Men alltså, det är inte det som är det viktiga. Det är inte, alltså, det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är, när jag läser en sån text, så är det viktiga hur det talar till mig nu. Alltså, hur förstår jag den här texten i mitt liv nu?
Alltså, du tillåter dig att tolka och göra om inom citationstecken. För jag tänker, nu var det i, nu handlade det just om detta med att Jesus gjorde vatten, eller ja, gjorde vatten till vin vid det här bröllopet. Om man då tänker sig ditt sätt att resonera då, bara,
han kan förvandla mig till...
Ja, så det så behöver inte nödvändigtvis vara...
Nej, men det kan bara både och.
Mm.
Alltså, jag tror att Jesus med sitt liv och sin gärning talade på många olika sätt. Alltså genom handling och genom sina ord och hela sitt väsen. Och att vi ska förstå det. Alltså, jag menar, om jag trodde att förvandla vin till vatten, eller vatten till vin, skulle... Jag menar, jag tror ju inte att jag genom att be kan göra samma sak.
Nej.
Utan jag tror ju att det handlar mer om, alltså, att vi kan alla förvandlas. Om vi tror, så kan vi förvandlas till den här sanna människan som jag tror att vi någonstans har inom oss. Att vi blir den del av skapelsen som vi är tänkta att vara.